varför har man inte tittat mer på den här killen?
Vad visste egentligen Sara Lundblad om mordet på sin pappa?
Sen vet jag inte om det var han som gjorde det eller någon annan.
Och finns det en anledning till att hon valt att inte berätta allt?
Han ville inte att jag skulle lämna huset. Han skulle ha kontroll på allt jag gjorde. Han skulle ha kontroll på min mobil.
För spår berättar nu polisen att personen som Martin Törnblad menar är skytten faktiskt varit intressant under hela utredningen.
Naturligtvis har varit intressant i hela utredningen, ja.
Ändå har polis och åklagare valt att aldrig förhöra den här personen som misstänkt.
Det finns ju en massa uppgifter här man skulle kunna konfrontera den här personen med. Till exempel vad han hade haft för sig under den här natten eller morgonen.
Det här är Spår med Martin Jonsson och Anton Berg. Förlösa mordet. Sista avsnittet.
Kanske där vi ska ställas. Men här kommer anrop.
En regnig höstdag står vi framför grindarna till Ystadanstalten. Det är här hon avtjänar sitt 18-åriga straff. Sara Lundblad.
Ja, hej. Anton Berg, Martin Jonsson. Vi ska träffa Sara Lundblad.
Ja, välkomna in.
Tack.
När Spår påbörjade den här granskningen av förlösamordet fick vi tidigt höra att det fanns mer i fallet än vad som kommit fram. Vi fick höra, enligt flera som antingen granskat fallet, varit med i själva utredningen eller varit inblandade i den rättsliga processen, att fallet var uppklarat men inte helt avslutat. Så när vi påbörjade den här granskningen så var vår målsättning att titta på det här fallet helt objektivt.
Hej, Anton Berg, Martin Jonsson.
Och det är ju det som Spår gör och har gjort nu i 6 säsonger. Vi granskar rättsfall som är omdiskuterade och kan urholka synen på rättssamhället. Om det finns oklarheter så rapporterar vi om dem. Likaså berättar vi om saker som talar emot både vittnen och dömda. Kort sagt, vi genomlyser det som skett och varför det har skett.
Ja.
Det är också därför vi är här, för att träffa Sara Lundblad.
Tackar.
Så vi sätter oss ner i väntrummet och väntar. Även fast vi nu i arbetet med Spår har varit och besökt många fängelser, så är det fortfarande lite omskakande varje gång. I det här mellanläget då man klivit in i fängelset och tills dess att man får träffa en intagen. För här finns nämligen alltid barnstolarna och barnbordet och barnleksakerna. Sara Lundblad och Martin Törnblad fick barn 1 år efter det att Göran försvunnit. Det barnet har de nu förlorat vårdnaden om och deras barn är placerat i fosterhem. Sara har varit sparsmakad med sina intervjuer efter det att de båda blivit dömda. Det finns några korta uttalanden från henne i kvällstidningarna, men hon har aldrig tidigare berättat hela sin version på det sättet hon nu sagt sig villig att göra med Spår. Så därför blir det extra tungt när det första vi möter är en lång rad av personal som har dåliga nyheter.
Ni skulle träffa Sara. Ja, tydligen så vet hon inte riktigt om att ni skulle komma.
Sara vet inte om att vi ska komma och vill därför inte träffa oss.
Men vi har ju pratat med hennes advokat så de har ju pratat, men de kanske inte fattar att det skulle vara idag.
Hon vill prata med sin advokat först.
Men vi får höra med personen ni har pratat med, så får ni vänta lite här då.
Ja.
Och Saras advokat sitter i rätten i ett annat mål och är okontaktbar.
Sara har hela tiden nekat till att hon varit inblandad i mordet på sin pappa, Göran Lundblad. Den juridiska expert som granskat förundersökningen och domen och som Spår också pratat med, Sverker Jönsson, menar att Sara först och främst är dömd på Therese Tangs vittnesmål i kombination med sitt märkliga beteende efter det att hennes pappa försvann, som ni också kunnat höra i avsnitt 3.
man utgår ifrån en idé om hur man som offer eller anhörig, alltså i det här fallet anhörig, bör agera när en anhörig försvinner. Men den jämförelse med vad man bör ha gjort och vad Sara har gjort, den bygger på någon slags amatörpsykologi, menar jag.
Det finns inget som binder Sara till själva mordtillfället, annat än Martins erkännande för Therese Tang. Och det är Martins berättelse för Therese Tang som Sverker Jönsson också menar i avsnitt 3 att man ska vara kritisk till. Det är svårt att avgöra om Martin ljuger för Therese Tang när han gör sitt erkännande.
Den här förhörssituationen är okontrollerad. Det vill säga att Therese Tang är ju inte utbildad förhörsledare. Och det innebär ju flera saker. Dels innebär det att hon, hennes sätt att ställa frågor på, inte är inriktade i den situationen på att skaffa korrekt information till en polisutredning. Till exempel kan det ju hennes frågor vara styrda av att hon tycker det är en obehaglig situation istället. Och hennes frågor i sin tur påverkar vad Martin säger.
Som vi tidigare har berättat så har Therese Tang erkänt att hon ljög och manipulerade Martin för att dels lugna honom i situationen, men också för att få honom att erkänna. Det här menar ju Sverker Jönsson kan ha påverkat sanningshalten i det som Therese fick höra. Det här blir extra problematiskt när Martin i sin tur också har en dokumenterad historia av att just ljuga, redan innan han erkände för Therese Tang. Som ni kunde höra i förra avsnittet så erkände han att han skrivit och förfalskat det märkliga hotbrevet.
Det har jag skrivit.
Varför har du skrivit det?
Nej, men det var för att få lite drama, liksom få lite fart på saker och ting.
Dessutom är Martin diagnostiserad enligt P7-an med en så kallad grandios självbild. Det är ett personlighetsdrag enligt diagnosmanualen som man arbetar efter i psykiatrin, som betyder att man överdriver och blåser upp sin egen betydelse samtidigt som man förväntar sig att andra ska se på en på samma sätt som man själv gör. Och dessutom så saknar man empatisk förståelse för att andra inte ser en på just det där uppblåsta sättet. Själv säger Martin att han älskar att manipulera och ljuga.
Jag har inga spärrar när det gäller grovheten på mina lögner eller grovheten på att utsätta någon annan människa för psykiskt lidande. Jag har inte de gränserna liksom.
Det här måste man ha i bakhuvudet när man hör om Martin som berättat att Sara varit med och mördat sin egen pappa för Therese Tang. Och eftersom det inte finns några vittnen vid själva mordtillfället och inte heller finns någon teknisk bevisning som binder någon till brottsplatsen vid mordtillfället, så får just Saras inblandning genom Martin, som sen återberättas av Therese Tang, ovanligt mycket tyngd.
Det som är ovanligt, det är ju att till stora delar bygger bevisningen helt och hållet på huvudvittnet som återger ett erkännande. Det är mycket ovanligt.
Vi lämnade er i förra avsnittet med advokat Thomas Magnusson. Han skulle försöka nå Martin Törnblad.
Ja, ni får väl i så fall prata med honom om, men den uppfattningen har jag inte fått.
Du får väl ta ett snack med honom och framföra vad han har att säga.
Ja, det ska jag absolut göra.
För som vi berättar i avsnitt 4 finns det ett brev som Martin Törnblad menar att Therese Tang skickat till honom, där hon skriver att hon innan hon ska vittna i rätten ska ha träffat den ansvarige polisen Ulf Martinsson för att förbereda henne inför vittnesmålet. Om det skulle vara sant så skulle det kunna få enorma konsekvenser. Men både Ulf Martinsson och Therese Tang hävdar att det dataskrivna brevet är en förfalskning. De har i själva verket inte alls träffat för att prata ihop sig. Så här skriver nu Martin Törnblad själv till Spår i ett brev.
Citat, jag har inte förfalskat. Klart att Therese inte står för vad hon skrivit och genom att hon riskerar mened. Slutcitat.
Vidare skriver Martin Törnblad.
Citat, pratar de ihop sig inför tingsrätten så är vi inte dummare än att man förstår att de även gör det inför en granskning. Slutcitat.
Men poängen är här att eftersom både Therese Tang och Martin Törnblad erkänt att de ljuger för varandra i breven som de skickar, så är bevisvärdet av det här brevet väldigt lågt.
Men frågan kvarstår vad som händer när Martin byter ut Sara mot skytten. För det är det som Martin nu säger att det var skytten som sköt och att han hjälpte till att forsla undan Göran Lundblads kropp, inte Sara.
Han sa inte med en gång att han har skjutit. Han sa att Göran Lundblad är död. Och sen,
vad tänker du på?
Vad menar du? Typ så håller jag på med det. Och sen fortsätter han att han säger att han har skjutit han.
Vi redogjorde i det förra avsnittet för de tveksamheter som finns i Martins nya erkännande som han gör för polisen i december 2015. Till exempel, varför vittnar Sara i rätten om att Martin var hemma på gården, precis som vanligt, morgonen då Göran ska ha skjutits. När han enligt sin nya historia ska ha städat efter mordet i ställegården. Men för Martin själv verkar det finnas en annan fråga som han ständigt återkommer till i det sammanlagt 7 timmar långa förhöret / samtalet.
Men enligt min åsikt idag så hon har inte varit med i varken mord, bortförande eller städning, men hon måste ha vetskap.
Det är en fråga som kan tyckas tala emot Martins nya erkännande som handlar om att skytten ska ha mördat Göran Lundblad och sen berättat för Martin. För om nu Sara är oskyldig, då borde Saras kunskaper om vad som hänt vid mordtillfället vara obefintliga.
Alltså, mitt största problem i huvudet, det är Sara. Varför säger hon ingenting? Nu har tagit fram en hel utredning. Hon måste väl kunna kommentera någonting, för helvete.
Enligt tings och hovrätt ska Sara ha släppt in Martin i ställegården tidigt på morgonen. Hon ska ha gömt sig i ett annat rum medan Martin sköt Göran Lundblad. Och sen, gemensamt med Martin, grävt ner Göran Lundblad. Och i domen menar både tingsrätt och hovrätt att Sara inte bara var inblandad i själva mordtillfället. Hon var också den drivande i att mörda sin egen pappa. Det vittnar bland annat åklagarens huvudvittne Therese Tang om.
Fick du någon uppfattning om vem det var som säger att det skulle vara hjärnan i den här berättelsen?
Sara, utan tvekan.
Mm. Vad är det som
Martin
gör det?
Martin skulle inte vara kapabel till att kunna planera en sån här sak och genomföra en sån här sak.
Martin är den som skjuter, men det är alltså Sara som tar initiativen, enligt Therese Tang.
Ja, han gör det som han blir tillsagd. Det är bäst att göra, helt enkelt. Jag ser inte honom kunna planera en sån sak alls. Alltså utifrån vårt samtal. Nej, med tanke på bara när man pratade städning och alltihopa, det är som jag säger, hade du inte hans. Alltså det är bara såna här basic saker som man känner att jag har inte planerat att mörda någon, men om jag skulle göra det så skulle jag använda ett par handskar. Min tanke. Så mycket har man ju sett på CSI att det är det första problemet man har. Mm. Min känsla är att han gör det först och främst utav kärlek till Sara. Sen är han inte dummare att förstå att han får en ekonomisk vinning utav det. Men att utan hennes drivande faktor så hade det inte skett.
Den här bilden delas också av Saras lilla syster Maria, vars vittnesmål kommer väga tungt när väl domen faller.
Martin har ju alltid sett som en liten pojke ungefär, men när Sara är mer dominant av sig. Det vet jag ju. Hon är ju dominant i förhållanden. Så det är därför jag liksom har känt som rädsla för Martin.
Det är så att det kan vara en ledande fråga. När du beskriver Sara som dominant, är det hon som bestämmer?
Ja. Oh ja. Eller alltså visst, han kan tro att han bestämmer inom vissa saker. Men
Hon
är ganska
han tror att han bestämmer.
Men spår har också varit i kontakt med en intagen som suttit tillsammans med Sara Lundblad på anstalt.
Jag bodde granne med henne. Vi var 3 tjejer som umgick, så det var jag, hon och en annan tjej.
Och hon beskriver Sara på ett helt annat sätt.
Alltså det är en väldigt tyst och tillbakadragen tjej. Så vet man inte riktigt var man har henne. Sen är hon tyvärr väldigt lätt att manipulera.
Vad betyder det?
Alltså när jag kom in dit så satt det var 2 andra tjejer som satt där längre. Det var hon och en annan tjej. Så det var ju så för dem. Sen kom jag liksom in och umgås med dem. Och jag menar till den här andra tjejen då, alltså hon var ju som en hund till henne. Alltså sa hon Sara kom så kom Sara, sa hon Sara gå och hämta det så gjorde Sara allting på henne. Så Sara var väldigt lätt att manipulera och få dit man ville. Så att, och det kvittade hon sagt hoppas hade Sara hoppat liksom. Och det tog ju lång tid innan hon började liksom prata om saker överhuvudtaget med mig och den här andra tjejen.
Pratade ni någonsin om vad som om förlösa och...
Ja, hon pratade ganska mycket om Martin, för att hon var ju ganska sur på honom ju.
På vilket sätt då?
Alltså hon ansåg ju att han hade förstört hela hennes liv. Och att hon inte fick träffa sin son längre och ha kvar sin son på grund av honom.
Sara, enligt den här för detta intagna, alltså en person som man lätt kan få göra saker. Det är en analys som också delas av Martin Törnblad själv, som menar att det var just det han gjorde med Sara. Manipulera henne.
Desto längre tiden gick så märkte jag ju att jag kan manipulera henne. Sara känner sig ju... Jag tror hon känner sig liksom hotad och att ett stort obehag av mig tror jag hon kände där och då.
Varför då?
För att jag är så kontrollerande också.
Till slut blir det paus i Saras advokats rättsförhandlingar. Och vi får äntligen kontakt.
Jag har liksom hittat med regeringen som anställd till Nysta. Hej, det är lite problem här. Skulle du ha tid att byta med Sara?
Så till slut får vi möta Sara. Hon sitter i ett besöksrum med armarna i kors.
Skulle det vara någonting?
Ja. Hej, Sara.
Bra, Anton.
Efter det att Martin har gett det nya erkännandet om vad han och skytten ska ha gjort till polis och åklagare i december 2015, alltså efter att både tingsrätten och hovrättsdomen fallit, så har Martin och Sara haft brevkontakt med varandra. Så Sara vet alltså vad Martin har sagt. Hon vet om att Martin menar att Sara är oskyldig och att det var skytten som sköt. Det är med andra ord ett gyllene läge för Sara att bara bekräfta Martins nya historia. Men vår intervju börjar inte alls så. Vår intervju börjar istället med att Sara är tydligt upprörd över att hon inte i förväg fått reda på att det var idag intervjun skulle ske.
Om det inte känns okej så säg det rakt ut.
Nej, det känns inte okej.
Det känns inte okej?
Nej, i och med att jag fick ett sånt extremt...
Kort
varsel.
Ja, just det. Ja. Litar du på din advokat eller? Du tackar jag till att vara med så att säga. Du har godkänt att vi ska komma och så.
Ja, för att han tycker att det är en bra del.
Ja. Har han förklarat för dig varför?
Ja.
Vad säger han?
Alltså, det är bra för mig.
Mm. För du vill ut härifrån liksom.
Ja.
Och du anser att du inte borde sitta här.
Ja.
Mm. Men ska vi prata om varför då?
Jag var inte ens där. Jag låg och sov. I... Alltså Martins familjehem.
Är du menar att någon släppte in?
Ja, släppte in, ja. Men du bara tar tag i nycklarna. Det finns ingen som släppte in någon.
Det här påminner om hur Sara lät när åklagaren förhörde henne i rätten. Till exempel när Sara förhörs om varför hon inte ens minns om hon firade sin systers 18-årsdag. Dagen som Göran inte skulle missat.
Du har en syster som du umgås med.
Ja.
Och det har hänt då en ganska traumatisk händelse. Er gemensamma pappa är försvunnen. Hon fyller 18 år, det är ju en lite speciell födelsedag. Då borde du ju nästan komma på ifall du var uppe och hälsade på henne den 18 eller inte. Förlåt, den 6 eller inte.
Men det är det jag inte kommer ihåg.
Lider du av dåligt minne eller?
Nej, men jag kanske inte antecknar allting jag gör.
Sara säger sig inte heller minnas, eller kan genomgående inte ge några bra svar eller förklaringar till vad som hänt vid de viktiga punkterna som tings- och hovrätt menar binder Sara till mordet. Vi börjar med bråket som ska ägt rum kvällen innan Göran Lundblad, enligt åklagaren, ska ha mördats.
Vad, kommer du ihåg vad ni bråkar om?
Nej, inte idag.
Är ni sams när du går därifrån?
Jag kommer inte ihåg.
Sara säger sig inte heller minnas när hon sen besökte ställegården efter bråket. Eller hur det såg ut när hon väl kom in.
Jag vet varför inte. Jag kommer inte ihåg. Så.
Under tingsrättsförhandlingarna, när hennes försvarsadvokat frågar ut Sara om just det där viktiga ögonblicket när hon kliver in i ställegården efter det att Göran har försvunnit. Alltså då hon för första gången, enligt henne själv, varit där sedan de bråkade. Så ger hon det här svaret om vad det är hon reagerar på när hon kommer in.
Vad är det som ändrat?
Städat och så här.
Ja, vad var det som var städat där inne?
Typ pantburkar och sånt.
Hon reagerar alltså på att några pantburkar är sorterade. Och att där sängen stod, där Göran Lundblad sov, stod nu ett par byrålådor istället.
Jag skulle inte ha en säng som förut liksom, det var bara byrålådor ungefär.
Men det här med sängen är något som Sara inte alls tänker på att berätta för polisen.
Sa du någonting till polisen om att det är saker som är flyttade på här i huset, det har ändrat saker? Berättar du någonting om det? Varför gjorde du inte det?
Nej, jag vet inte. Det är bara inte av.
När vi frågar Sara om just den här städningen och om bortforslingen av sängen där Göran sköts och dog, som då, om det som Martin säger är sant, borde ha gjorts av honom och skytten, så kan Sara inte heller ge något svar på varför hon inte ifrågasatte eller reagerade.
Varför agerar du så?
Jag vet inte. Allvarligt, jag vet inte.
Det skulle jag ha gjort om någon hade plockat bort min pappas säng från.
Det kan tyvärr inte svara.
Nej, nu har du haft 3 år till på dig att fundera på det. Och om du fortfarande inte har kommit på något, varför är det så, tror du?
Jag vet tyvärr inte det heller. Jag kan inte förklara på något bra sätt. Alltså, jag vet inte.
Om din pappa är borta och så kommer du när du väl kommer in i huset, då är hans säng borta. Tycker inte du att det verkar konstigt?
Sorry, men det är blankt alltså.
Som vi berättade i avsnitt 1 så misstänkte polisen som först pratade med Sara och Martin efter det att Göran Lundblad anmäldes försvunnen direkt att något var fel. Så här berättade Jonas Blomgren i Sigrid Edsenius P1-dokumentär som sändes i Sveriges Radio.
Man kan nästan ta på de här bitarna att det här är fel. Och så var det den här septemberdagen. Det var fel.
Sara har inte heller nu något bra svar på varför Jonas Blomgren reagerade, men inte hon själv.
Han känner ju på sig att någonting är fel.
Mm.
Kunde du också förstå någonstans att någonting var fel?
Jag vet inte.
En annan sak som grannarna reagerade på, det var att familjen Törnblad började ställa in maskiner i Görans maskinhall. Något som han aldrig skulle ha tillåtit annars. Det var, menade grannarna, ett tecken på att man visste att Göran aldrig skulle komma tillbaka.
Jag vågar inte säga ifrån.
För att...
För att det är dem.
Varför inte dem?
Alla kommer bli arga på mig.
Och vad händer när de blir arga på dig?
Jag går skit för det.
Vad tror du då? Vad har hänt med Göran?
Att han var borta.
Även fast man inte kan knyta Sara till mordtillfället, annat än genom Martins berättelse till Therese Tang, så är det ostridligt att Sara och Martin renoverade mordplatsen några månader efter det att Göran försvunnit. Sara menar nu att Martin var den drivande.
Det var Martin som ville ha det så.
Varför?
Jag var död just då. Jag visste inte vad jag skulle göra, jag hade ingen aning.
Kunde du inte prata med din syster till exempel?
Jag vill inte göra henne orolig på något sätt. Hon kändes ung fortfarande. Alltså, hon var min lilla syster. Jag är äldst. Jag ska ta hand om henne. Hon ska inte ta hand om mig.
Sen blir du ju arg på henne när hon har hört av sig till Missing People. Kan du berätta varför det blev så?
Jag kände inte till den gruppen överhuvudtaget. Jag visste inte vad det handlade om. Det kändes så extremt konstigt att en Facebookgrupp på något sätt, alltså det kändes bara konstigt. I och med att jag aldrig hade hört talas om dem tidigare så var det bara så främmande för mig. Så jag reagerade.
Åklagaren gjorde ju en poäng av att titta här, lilla syster vill leta med på alla sätt det går efter pappa. Hon använder Missing People. Men stora syster, nej. Hon blir till och med arg när man försöker göra såna här saker. Kan du förstå att det verkade lite konstigt?
Alltså, jag hade ju kopplat in polisen. Vad mer skulle jag göra?
Och precis som i intervjun med Martin blir det en välkommen, oväntad vändning när vi plötsligt kan fastställa något konkret. För efter det att Göran Lundblad försvann så tillsätts Ann-Kristin Simonsson till god man. Hon upplever sig hotad av familjen Törnblad och ersätts av en annan god man, Lars Bimby. Det skär sig direkt mellan Lars Bimby och Sara. Och Sara försöker få Lars Bimby ersatt. I rätten så insinueras det att Sara ska ha förfalskat en fullmakt som ska ge Sara full kontroll över ekonomin. En fullmakt som hittas precis när Sara ska ha varit som mest frustrerad.
Sen så hittade jag den där.
Och vad skulle den här fullmakten innebära då?
Antagligen att jag skulle kunna sköta ekonomin.
Det låter lite lägligt.
Mm, väldigt.
Hur kunde det bli så?
För spår erkänner nu Sara för första gången att fullmakten förfalskades. Och att Sara ljög i rätten.
Det är enkelt att skriva av en sån om man hittar det.
Gjorde du det?
Jag kommer inte ihåg.
Då låter det som att du har kommit på den här idén.
Kommit på eller hittat den? Jag vet inte.
Ja, det låter inte som du har hittat den. Det låter som att du tänker att det vore bra om du hade den nu.
Mhm.
Och sen är det väldigt lägligt att du hittar den sen. Och att det är lätt att skriva av den. Så säger du nästan rakt ut att du har gjort det.
Tolkningsfråga.
Då tolkar jag det där leendet som ett ja, eller?
Martin var nog med fot.
Ni var två om det.
Mm.
Intervjun med Sara är flera timmar lång. Och det Sara berättar för spår är ungefär samma sak som framkommit i rätten. Med andra ord, så vill eller kan hon inte gå in ens i den minsta detalj i vad som hänt. Alltså, Sara ger inte någon förklaring till varför Göran Lundblad dog. Och det är ju inte bara vi som vill ha en förklaring. När vi träffade Ann-Kristin Simonsson, som sett Sara växa upp och som var Göran Lundblads första gode man, frågar hon sig den frågan än idag.
En gång när jag var där uppe då tog Sara fram ett album och vi satt, det var från när hon var liten. Ja. Och då gick vi igenom det.
Mm. Du blir ledsen nu, säger jag.
Ja.
Vad tänker du?
Skulle gärna prata med Sara. Tänk på det många gånger.
Vad skulle du vilja säga då?
Ja, varför blev det så här för?
Så vi tar med oss Ann-Kristin Simonssons fråga in i fängelset till Sara. Vi ber henne lyssna på Ann-Kristin.
Don't stop, play.
Skulle gärna prata med Sara.
Och då händer någonting oväntat.
Ja, varför blev det så här för?
Plötsligt vänder hela vår intervju.
Vill du svara på vad hon säger? Alltså, vad tänker du när du hör henne? Hur hon vill prata med dig? Liksom?
Det känns som en annan värld där ute. Jag kan inte lita på folk längre. För mig känns det som att jag är tryggare här inne. Skumt nog.
Oj, hur menar du då?
Man känner sig rädd och osäker.
Är du rädd för?
Att den som dödade min pappa finns kvar där ute. Känns det bättre att stanna in?
Vet du vem som dödade din pappa?
Martin skickade ett brev till mig och öppnade upp sig.
Vad skrev han där?
När Sara säger att hon vet vem som sköt, så är det alltså egentligen bara information som hon läst i Martins brev till henne.
Tror på honom? Du skakar på
huvudet. Jag kan aldrig mer lita på honom.
Finns det någon substans i det, tror du? Att det kan ha gått till så? Du nickar.
Mm. Desperat handling. Martin räddar honom i princip.
Hur kom han in i huset då?
Nyckel.
Hade han en sån?
Nej, men det var ju lättillgängligt. Sen vet jag inte om det var han som gjorde det eller någon annan.
Men varför skulle den här personen vilja skjuta Göran?
Sara ger oss här ett motiv som den här skytten skulle kunna haft. Men vi kan inte låta er lyssna på det utan att röja personens identitet. Vi vill inte peka ut en odömd person som skyldig till ett brott. Det är inte Spårs uppgift att peka ut vem som är skyldig. Däremot så granskar vi och kan också påtala brister i en utredning eller i vittnesmål.
Så du tror att de är beredda att mörda det?
Mm.
Hur var det för dig sen när de hittade kroppen?
Jag för mig att jag började skaka och jag vet inte varför.
Kom du ihåg vad du tänkte då?
Någonting i historien stämmer. Och då kändes det som att Martin skulle varit den som har varit inblandad i det hela.
Hur många gånger hade du tänkt tanken innan?
Visst, jag misstänkte det. Då. Men det var bara en aning.
När Göran var borta.
Mm. Det var när han blev arg på mig. Och en gång när han sa, när jag satt och hade typ lite picknick med min son på gräsmattan. Han kommer från jobbet. Och han är bara skitförbannad. Han smäller igen dörren på bilen och är bara allmänt irriterad. Han ville hålla i min son. Eller i våran. Och sen tittar han mig bara i ögonen. Sara, kan vi inte döda oss? Allihopa. Han frågar i princip vem av oss som ska dö först. Alltså man får något tryckande stämning. Alltså allting blir bara olustigt.
Varför sa han så?
Han är galen.
Misshandlade Martin dig?
Nej, det är bara typ vanliga grejer.
Vad är vanliga grejer?
Nyper. Örfilar någon gång ibland.
Och varför slog han dig?
Makten.
I vilken situation kunde det vara?
Jag kunde ju ifrågasätta honom kanske.
Blev du chockad?
När han slog mig?
Mm.
Mm.
Inte? Hur kan ni ha det så?
Det blir så. För att hålla en på plats. Bryta ner en. Så man inte vill göra någonting annat. Så man inte får en egen vilja.
Men det bryter ju fri från honom till slut.
Ja.
Hur gick det till?
Jag fick en son. Man ändrar livsuppfattning när man får ett barn. Han blev avundsjuk på våran son. Och han sa att jag har förändrats. För jag älskar min son mer än honom. Och han såg det som någonting negativt. Så jag kände att jag måste därifrån.
Hur reagerar Martin då?
Han var läskig.
Är det här någonting som du berättar för din advokat inför tingsrättsförhandlingarna?
Nej.
Varför inte det?
Förnedrande.
Men när du sitter i tingsrätten, begriper du då att nu riskerar jag livstidsfängelse?
Mm.
Men så du begrep att du riskerade livstidsfängelse, men du ville ändå inte berätta för din advokat att du behandlas på det här viset av din pojkvän.
Jag kanske fortfarande ville skydda Martin.
Varför vill du det?
Rädd för honom.
Vi har bett Martin att kommentera Saras berättelse om den fysiska och psykiska misshandeln. Han skriver ett brevsvar.
Citat. Självmordsgrejer har förekommit i stor utsträckning utan att någon tagit det seriöst. Jag säger inte så mycket, verkligen inte här. Testat på isolering så att det räcker. Men Sara har fått jaga mig på järnvägsspåren några gånger. Slutcitat.
Martin avslutar brevet med...
Citat. Frågan om fysisk misshandel svarar jag inte på. Oavsett svar kommer jag få problem här i fängelset. Slutcitat.
Men... hur ska man värdera Saras historia? Vanligtvis så brukar historier som är berättade i efterhand vara mindre värda rent rättsligt än de historier som berättas först. Grunden i det synsättet är, som vi också visat i intervjun med Martin, att ju mer tiden går, ju mer kunskap kan en person få i fallet och på så sätt påverka sin historia, medvetet eller omedvetet. Det är alltså först nu som Sara påstår att hon har blivit psykiskt och fysiskt misshandlad. Hur ska vi förhålla oss till den här nya informationen? Vi ringer därför till Nationellt centrum för kvinnofrid i Uppsala. De arbetar på uppdrag av regeringen för att höja kunskapen om våld i nära relationer. Nationellt centrum för kvinnofrid är också knutet till Uppsala universitet som har ett vetenskapligt råd med expertis i ämnet. Om nu Sara blivit misshandlad av Martin, varför lämnar hon honom inte? Åsa Witkowski, som är enhetschef i Nationellt centrum för kvinnofrid, menar att det inte är så enkelt. När vi intervjuar Åsa ska också påpekas, har vi medvetet låtit bli att berätta om det här specifika fallet för att inte påverka Åsas svar?
Det brukar nästan vara den vanligaste reaktionen och den vanligaste frågan, att men varför går hon inte? Varför går hon inte efter första slaget? Eller varför går hon inte när hon märkte att det inte var en okej relation? Och när man börjar förstå att relationen inte är okej, då har det ofta gått så långt att det har man inte möjlighet att göra, eftersom då har ju också isoleringen blivit så stor så man har inte så många alternativ. Man ser inte så många möjligheter, för man kanske har brutit med många av de kompisar och vänner och familj som man tidigare umgicks mycket med.
Sara har vid flera tillfällen vittnat om att hon från början upplevde att relationen med Martin var bra.
Var han din första kärlek?
Andra.
Så då är du ganska ung, va, när ni blev ihop?
Mm. 21 på 2, tror jag. Mm. Då var han den här underbara, perfekta personen. Han ställde upp för en, han gjorde en glad. Han gjorde väl i princip allt.
Det börjar som en väldigt passionerad historia och man är väldigt intensivt uppvaktad och känner sig väldigt uppmärksammad och sedd och liksom en massa positiva ord beskriver ofta de här kvinnorna, som sen sakta men säkert kryper eller förändras så att det blir en väldigt stark kontroll istället, där man kanske både blir hämtad och lämnad till jobbet och det blir diskussioner varje gång man säger att man vill träna eller ha ridning eller kör. Så att man sakta men säkert har bara relationen som man har med sin partner.
Och precis som Åsa berättar så förändras också Martin och Saras relation.
Han förändras.
Hur?
Han blir elak, helt enkelt. Mm. Alltså, jag vet inte, jag ska förklara det. Man blir så pass indoktrinerad av personen som man är kär i. Man gör allting för den, i princip.
Även hjälper till med ett mord?
Nej.
Och sen kan det också vara så som en del kvinnor berättar, att jag var ju inte inlåst. Alltså jag hade ju kunnat gå ut genom dörren. Men jag visste ju vilka konsekvenser det skulle få, så det vågade jag inte. Så det blir också den här dubbelheten som är svår för omgivningen att förstå och svår också för den som är utsatt att liksom förklara att men jag var ju inte inlåst. Men alltså, jag visste ju vad som skulle hända om han märkte att jag hade varit utanför dörren. Så att det är det här som blir så otroligt, otroligt obegripligt för omgivningen att förstå.
Och Sara vittnar om just det här utvecklade kontrollbehovet när hon försöker lämna Martin.
Han ville inte att jag skulle lämna huset. Han skulle ha kontroll på allt jag gjorde. Han skulle ha kontroll på min mobil. Han skulle ha kontroll på min dator. Vart jag än åkte någonstans skulle han ha full koll på var jag var. Jag var tvungen att ringa honom för att kolla att jag hade kommit fram.
Men frågan blir ju, varför sen under rättegången fortsätta att skydda Martin? Som Sara säger nu till oss att hon faktiskt gjorde.
Men du minns ju hur det var på Normans torg när de kom ut och sa att när gisslan kom ut och sa att de ville ju fortsätta med rånarna. Alltså det är precis det. Alltså man ska komma ihåg det där liksom att man har ju, det blir alldeles ett bakvänt perspektiv.
Ja, även fast den här personen då kan ha begått ett extremt brott.
Personen som är utsatt för det är ju så normaliserad, så insnärd i det här så att det är inte alls ovanligt att det är så man reagerar. Och det är väl det som är det viktiga att föra ut som kunskap att det här måste man se, det här måste man ha kompetens för.
Det här som Sara nu berättar, det försökte faktiskt åklagaren själv också undersöka under rättegångarna. Ni kanske minns hur det lät.
Har han misshandlat det fysiskt någon gång? Det har han inte gjort. Har han misshandlat dig eller varit dum vid dig på något annat sätt? Något du vill berätta om? Nej.
Om det är så att Sara blivit misshandlad och åklagaren vill få reda på det under tingsrätten så gör hon i så fall ett misstag här. Det menar Åsa Witkowski. För det hon inte borde gjort är att fråga Sara framför alla människor. Framför Martin.
Man måste ställa frågan enskilt, för det går ju inte att svara ärligt på en fråga om den man är rädd för sitter bredvid. Och sen också att första gången man ställer frågan så ska man kanske förvänta sig ett nej, för att man har inte sett det med de ögonen.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
När vi lämnar Sara Lundblad och Ystadanstalten regnar det fortfarande. Vad fick vi egentligen veta av Sara? Och vad betyder det för hela fallet? Vi sammanfattar. Historien vi fått höra från Sara Lundblad spretar. Och hon menar fortfarande att hon är oskyldig till mordet på sin pappa.
Jag var inte ens där. Jag låg och sov.
Att hon ska ha kunskap om vem som mördade hennes pappa menar hon beror på att Martin skrivit brev till henne om sin version. Att mordet är utfört av personen som Martin kallar skytten och att Martin var den som hjälpte till. Sara säger det inte rakt ut. Hon litar ju inte på Martin, men hon menar att det kan ha gått till så.
Sen vet jag inte vad han som gjorde det eller någon annan.
Det är svårt att veta om det ligger någon sanning i det här. Men om den psykiska och fysiska misshandeln som Sara för första gången berättar om nu faktiskt ägt rum, så ger en förklaring till varför Sara, om hon nu är oskyldig, hela tiden betett sig så konstigt efter mordet. Att åklagaren ställde de frågorna till henne i rätten visar också att det är något som även polisen trodde kunde finnas med i bilden. Att Sara skyddade den verkliga gärningsmannen eftersom hon var rädd för honom. Eller fler.
Har han misshandlat dig eller varit dum vid dig på något annat sätt? Mm. Något du vill berätta om? Nej.
Men även om Sara skulle varit misshandlad och därför inte vågat berätta, är det ju inget som bevisar att hon är oskyldig. Men just bristen på bevisning vad gäller själva mordögonblicket gör att de här spekulationerna om en annan gärningsman inte kan avfärdas. Vi hör kriminaljournalisten och författaren Joakim Palmqvist.
Det finns absolut ett sånt utrymme. Då blir ju frågan hur man ställer upp spelarna i det här dramat på något sätt. Vilka är närvarande i huset? Vem städar efteråt? Hur många ska man blanda in i det hela för att få det att gå ihop rent fysiskt? Att man kommer in, dödar, städar undan ett lik och sen städar av ett hus på det sätt som gjordes. Men det var inte ett svar på din fråga. Ett svar på frågan, finns det utrymme att någon annan har skjutit? Ja, det kan man säkerligen tänka sig om man vill det.
Men Joakim Palmqvist är, som ni hör, ändå skeptisk. Han har inte sett de samtal som polis och åklagare hade med Martin i december 2015. Däremot så har Joakim Palmqvist, precis som vi, hälsat på Martin i fängelset och gjort en egen intervju. Då, 2016, imponerade inte Martin Törnblads nya historia, menar Palmqvist.
Min spontana reaktion, det känns som någonting han har suttit och tänkt ihop in i fängelset för att få ihop en ny historia för att kunna skylla ifrån sig. Det är den uppfattning jag får. Rent tekniskt funkar det väl, men jag känner på något sätt när det gäller mordutredningar så ska man tillämpa Ockhams rak kniv, skala bort allt onödigt och märkligt och krångla inte till det i onödan. Det här är tillkrånglat på ett sätt som jag tycker inte hänger ihop. Och dessutom undrar jag, ställer man sig gärna frågan, varför sa du inte detta tidigare?
Och då menar han att han har inte sagt det för att han skulle skydda den här släktingen.
Vi är nog beredda att göra väldigt mycket för att skydda våra närmaste, det tror jag också. Samtidigt 18 år i fängelse.
Nu ska jag vara så tråkig, men alltså, det är ju inte riktigt min uppgift att ha någon åsikt om det.
Sveriges radiojournalisten Sigrid Edsenius, hon vill inte spekulera i skuldfrågan. Men hon minns hur hon reagerade när hon för första gången fick läsa förundersökningen och kom till de förhör som gjorts med den person som Martin påstår är skytten.
När vi satt och läste det här, jag kommer ihåg så väl, jag satt och diskuterade med en annan, med en kollega i början av rättegången där i tingsrätten. Liksom, har du läst det här? Ja, herregud. Vad 17 handlar det här om? Liksom? Varför har man inte tittat mer på den här killen? Så där tänkte man när man läste det. Det kan jag ju säga.
Polisen har vid 4 tillfällen gjort 5 förhör med mannen som Martin pekar ut som skytten. 2 av förhören sker på polisens initiativ. De andra förhören sker efter att personen själv hört av sig. Inget av förhören sker hos polisen och vid flera tillfällen finns det motsägelsefulla uppgifter som polisen senare kan avfärda som oriktiga. I flera av dessa tillfällen lanserar den här personen alternativa gärningsmän. Inte någon gång har den här personen förhörts som misstänkt eller pressats kring Göran Lundblads död och försvinnande. Inte heller har personen behövt förklara sina oriktiga uppgifter. Det är bland annat det här som de båda journalisterna Sigrid Edsenius och Joakim Palmqvist reagerat över.
Jag tycker att polisen kunde ha ägnat mer tid åt det. Absolut. Ställt fler frågor. Vad visste egentligen?
För det handlar om ett mordfall Straffen är höga. Både Sara och Martin är dömda till 18 års fängelse. Det finns tydlig bevisning mot dem båda. Men det finns, som spår också visat, flera omständigheter som tyder på att det är fler inblandade i mordet. Och vem som faktiskt sköt är inte helt klarlagt.
Om vi då leker med tanken att Gud finns, höll jag på att säga, att allting är möjligt. Och att det finns en annan förklaring. Att Sara till exempel är skyldig bara till någon slags underlåtenhetsbrott. Eller då mot alla dessa domar var någon annanstans, inte kände till eller blev lurad på det här sättet. Då ska hon ju inte sitta där hon sitter. Är det så att Martin har blivit hypnotiserad av en anhörig eller någon annan person att göra hela eller delar av det han är dömd för men inte själv bär ansvar, då ska han ju inte sitta där han sitter.
Men Joakim Palmqvist säger samtidigt att man måste förstå vad polisen hade för utgångsläge i juni 2014 när Therese Tang ringer och säger att hon hade ett utpekande från Martin inspelat på sin mobil. Det var ju ett genombrott i en mordutredning där man helt kört fast.
I och med att huvudvittnet Therese Tang har en så tydlig berättelse, det finns en inspelning av Martin där han pekar ut och så vidare, så är det nog det som ligger närmast till hands, är att gå fram till rätten på det sätt som man har gjort. I en perfekt värld så skulle man kallat alla och korsförhört dem i rätten. Världen är inte perfekt.
Men så kan man inte resonera i en mordutredning. Det menar Sverker Jönsson, lektor i straffrätt, Lunds universitet.
Jag hävdar nog motsatsen till Palmqvist.
Sverker Jönsson är väldigt kritisk till polisens arbete just när det gäller skytten och, som vi kunde visa i vårt förra avsnitt, särskilt till hur kammaråklagare Gunilla Ölin uttrycker sig i slutet av det som kallas för samtalen med Martin Törnblad i december 2015.
Du måste få hjälp med en jurist och av en jurist att driva det här ärendet vidare till en visningsansökan i så fall.
Att kammaråklagare Ölin här rekommenderar Martin att ta kontakt med en advokat för att eventuellt förbereda en resningsansökan.
Det här kommer de att få intresserade av att hjälpa dem, tror ni?
Det säger mig någonting om alltså hur snabbt det kommer efter en dags samtal. Tyder, menar jag, på att åklagaren mycket väl har laborerat med det här scenariot redan tidigare.
Ja, officiellt har polisen hävdat att man aldrig sett någon annan som misstänkt för mordet på Göran Lundblad. Men för spår berättar man nu att man varit intresserad av personen Martin pekar ut som skytten.
Jag heter Ulf Martinsson, förundersökningsledare på Grova brott i Kalmar.
Ulf Martinsson ledde arbetet med mordutredningen hos polisen i Kalmar.
Jag var både spaningsledare i det läget innan åklagare blev inkopplad i ärendet kort tid. Och sen har jag varit utredningsledare, kallas det då.
Ulf Martinsson, han berättar hur man såg på personen som Martin pekar ut som skytten under utredningens gång.
Naturligtvis har varit intressant i hela utredningen, ja. Vi har kartlagt ekonomi speciellt, så att motiv har ju funnits där. Naturligtvis har vi varit intressant för oss i utredningen.
Polisen har också gjort andra undersökningar av olika slag och haft förhör med personen som vi kallar skytten. Men Sverker Jönsson har läst förundersökningen och han menar att de få förhör som gjorts är ytliga och sker flera gånger på den här personens eget initiativ. Det är personen som söker upp polisen, inte tvärtom. Någon grundligare utredning har polis och åklagare aldrig genomfört mot den här personen. Det menar Sverker Jönsson.
Ja, och är det så att man har haft en misstanke mot den här andra personen tidigare och inte gått till botten med det, så har man ju faktiskt i det här fallet gjort det på bekostnad av Martin och inte minst av Sara. Och då har man faktiskt brustit i den grundläggande principen för brottsutredningar och för väckande av åtal, nämligen objektivitetsprincipen. Den här utredningen som de nu tipsar Martin om att själv ansvara för. Mitt intryck är att det är utredningsåtgärder som borde ha gjorts under förundersökningen innan man väckte åtalet. För att man ska kunna hävda att man har skött utredningen objektivt och sakligt.
Och då har det ju varit ytterst åklagarens sak naturligtvis att göra bedömningar om man ska agera i form av att hålla förhör och så eventuella frihetsberövande och sådana saker. Det blir ju en bedömningssak.
Kammaråklagare Gunilla Ölin var ytterst ansvarig för utredningen, men hon vill inte ställa upp på intervju. Så den enda som kan ge oss svar på hur man resonerat är kriminalkommissarie Ulf Martinsson.
Ja, har man någonting att komma med så att säga, i form av konkreta bevis, då är ju frågan enkel att besvara. Har man inte det, då uppstår ju ett antal frågor naturligtvis. Eftersom man skulle agera mot en person så är det ju så att då talar ju vi om vad vi har för inriktning och tankar också. Om du förstår vad jag menar. Det är bedömningar utifrån vad man kan tänka sig att nå med en sån åtgärd.
För ni gjorde ju bedömningen att ni aldrig har hört honom som misstänkt, eller hur?
Mm, den är gjort så, ja.
Och det är det här som lektor Sverker Jönsson är så kritisk mot. Att personen som polisen nu bekräftar att man varit intresserad av ändå aldrig är förhörd just som misstänkt.
I och med att man inte har förhört honom som misstänkt så vet man heller inte hur han skulle reagera om man ställde mycket enkla frågor om han hade, till exempel vad han hade haft för sig under den här natten eller morgonen och så vidare. Det finns ju en massa uppgifter här man skulle kunna konfrontera den här personen med. Och det går ju inte på förhand veta om det lönar sig eller inte. Det måste man ju pröva innan man kan avfärda det. Och det har man inte gjort.
Du tänker på specifikt första förhöret med skytten?
Ja, det första förhöret med den här personen har det ju visat sig fullt med lögner. Och när man upptäcker det sedan så borde man ju kanske fundera på varför de här lögnerna ges.
Nej, Sverker Jönsson har helt rätt. Några frågor om varför personen lämnat uppgifter som inte visar sig stämma får den här personen aldrig från polisen.
Där. Och då är det ett samtal med Martin Törnblad.
I förra avsnittet fick ni mot slutet höra ur det här samtalet som Ulf Martinsson nu benämner sittningen man har med Martin Törnblad i december 2015.
Vi kallade samtal och inte förhör av en enkel anledning att det var inget öppnat, alltså det var ingen pågående undersökning då.
Och det rör ärende K18-573-12 och det är Martin själv som har åberopat det här samtalet.
Så här säger Ulf Martinsson idag om varför man gjorde det här samtalet. Och vad han fick ut efter 7 timmars frågor och svar under totalt 2 dagar med Martin Törnblad.
Och vi har väl, kan jag tänka mig, alla som har deltagit i den här utredningen och så väl som många andra, känner väl att man har väl, det är väl ytterst sällan man har den hela fulla sanningen i något sånt här ärende. Så att jag menar det här, den intresset av att få mer konkreta saker, vad som har hänt och så, det är ju jätteintressant för oss såklart. Men vi blev inte klokare av detta.
Precis. Steg 1 är det här, så att det så att säga, det du får stoppa nu och se till vad som kommer ur det. Och sen så får du väl ha något efter som sker, så får du ju tänka, ja, då går jag vidare. Det där är det ju.
Ja. Nej, det finns ingen substans i detta som är värt att gå igång på nytt med. Det finns ingenting som gör det här möjligt heller att fortsätta.
Men det behöver å andra sidan inte betyda att det är hans version som han säger där är falsk, eller?
Nej, det säger jag ju inte. Att han sitter och ljuger för oss. Nej, nej.
Ja, just det.
Absolut inte.
Nej, men bara så det blir tydligt för de som lyssnar att det finns en skillnad där.
Ja, det är helt tydligt. För jag menar, det som är det intressanta, det är att kunna hitta och få tag i några konkreta uppgifter som gör det här möjligt att gå vidare helt enkelt. Och det är ju en bedömningsfråga, såklart att det är. Och den bedömningen som är gjord, den har Gunilla Ölin redovisat.
Spår lyckas få tag i det här samtalet med hjälp av en fullmakt från Martin Törnblad själv. Så vi är de enda journalister som sett det här samtalet. Vi är därför del i en väldigt liten grupp som överhuvudtaget fått ta del av vad som sägs under de 2 dagarna med Martin Törnblad i december 2015.
Spår har därför låtit en rutinerad för detta polis och förhörsledare också titta på dessa 7 timmar. Det här är en man som varit chef för grova brott i en medelstor svensk stad, men som nu gått i pension. Han har lovat att ge oss en så kallad second opinion, men kravet är att han ska få vara anonym. Det är känsligt med kritik mellan poliser.
Och det första vår anonyme före detta kriminalkommissarie säger är att i hans värld så är det här ett regelrätt förhör. Man läser upp ärendenummer i början. Man ställer frågor, precis som i vilket förhör som helst. Att kalla det för samtal, det är bara en lek med ord, menar han. Av det som framgår i sak under förhöret med Martin så har han svårt att kunna avgöra vad som kan vara sant och inte. Han känner igen Martins beteende hos andra gärningsmän han haft, och när vi säger att Martin Törnblads P7 visar på inslag av grandios självbild bekräftar det hans bild av Martin som en person som är svår att bedöma sanningshalten hos.
Men av det som sägs i förhöret blir ändå vår anonyme för detta kriminalkommissarie mycket intresserad av personen som kallas skytten. Vi ger polisen också samma kunskap om den här mannen som Kalmarpolisen hade redan tidigt i polisutredningen. Vi kan inte redogöra för de här detaljerna här, för då röjer vi identiteten på skytten. Men vi berättar helt enkelt om vad polisen kände till om mannen redan 2014.
Då säger den här poliskommissarien att bara de uppgifterna i sig, oavsett vad Martin Törnblad säger i det här förhöret som han nyss sett, borde resulterat i att man anhållit mannen på sannolika skäl som misstänkt för delaktighet i mordet på Göran Lundblad. Då kunde man gjort bättre och mer kritiska förhör med mannen och därefter vetat om man kunde avfärdas eller inte. Vår anonyme poliskommissarie gör alltså samma bedömning som lektorn i straffrätt, Sverker Jönsson.
Alltså, jag har nu hävdat att man har, att det är tveksamt om man har uppfyllt sin objektivitetsplikt. Och jag har tidigare sagt att det är tveksamt om beviskravet ställt utom rimligt tvivel är uppfyllt i det här fallet. Nu är det så här med båda de principerna, att de är viktigast i de svåra fallen, i de tveksamma fallen. Det är just i den här typen av tveksamma fall som de här principerna, det är då man ska luta sig mot dem. Det är inte då som man ska hoppa på första bästa tåg som går.
Sverker Jönsson menar att kammaråklagare Gunilla Ölin haft för bråttom att väcka åtal. Möjligen är hon av en annan åsikt, men hon vill ju, som vi tidigare redovisat, inte ställa upp på intervju.
Jag har avslutat det ärendet och jag ställer inte upp på några intervjuer. Det gör jag aldrig när det gäller tidigare mord.
Vi hinner ändå ställa en fråga som ju rimligen inte kan röra ett avslutat ärende, eftersom man ju aldrig kallade mötet med Martin i december för ett förhör. Det var ju bara ett samtal, just för att inte öppna förundersökningen igen. Alltså borde ju Gunilla Ölin kunna prata om det.
Bara sista grejen, vi har ju tittat på ert samtal som ni kallar det för med Martin Törnblad 2015 i december. Där. Mm. Och du säger ju på slutet att det är väldigt intressant att en jurist kommer att tro mig, Martin. En jurist vill verkligen titta på det här. Kommer du göra någonting av det där materialet?
Inte för närvarande.
Oj, då blir man ju nyfiken när du säger inte för närvarande.
Ja, men det är så.
Går det rådjur? Eller är det jag som ser illa?
Nej, jag står där. Mm. Nej då.
Det är här ute i Norra Förlösa som livet måste gå vidare. När Radio Kalmar-journalisten Sigrid Etzenius visar oss fyndplatsen, åken där Göran Lundblads kropp hittades, är det en strålande solig höstdag i september.
Anser man här, tror du, i trakten och så, att det här är dömt rätt?
Ja, det tror jag att man anser. Däremot så tror jag att det finns en del som tänker att det var kanske 2/3 av sanningen eller en del av sanningen som kom fram och inte, kanske inte hela.
Vi har pratat i telefon med flera av dem som bor här. Många vill prata, men inte på band. En del har också hört av sig via sociala medier till Spår. Vi har fått det bekräftat, det som Sigrid säger. Flera personer tror att fallet är löst. Men till 2/3. Vi frågar kriminalkommissarie Ulf Martinsson vad han vill hälsa till dem som fortfarande tror att fallet inte är rätt löst.
Vad jag ska kunna säga till dem? Ja, jag skulle kunna säga be dem och gå till tingsrätten, ta ut domen och läs den. Det finns en hel räcka med saker som då har kommit ifrån grundursprunget är Martins utsaga till Therese Lang, där hon berättar samma kväll i ett långt förhör. Olika omständigheter, olika saker som han har berättat då. Alla har vi inte kunnat lösa och hitta, men de väsentligaste bitarna har vi kunnat konstatera att det stämmer som Martin beskriver. Han beskriver också väldigt utförligt hur det både luktar och ser ut när Göran blir skjuten i sin säng. Vilket också stämmer med ett öga som av trycket som blir inne i huvudet när hagelskottet träffar Göran trycks ut. Det är ingenting som man tänker på och berättar spontant i en historia för någon. Eller de lukter som blir när avföring lättar och så vidare på en människa som dör på det viset. Med mera. Vredesutbrott när han inte får hjälp av Sara och hjälpa till med att hantera kroppen. Så mitt råd är att ta ut domen, läs den och sen kan man bilda sig en bättre uppfattning, tycker jag.
Inte sällan får vi som gör Spår frågan om varför vi valt att hålla på med kriminalfall. När vi har granskat den här historien om mordet i Norra Förlösa har vi ofta ställt oss den frågan själva. För det är lätt att hålla med i kriminaljournalisten Joakim Palmqvists analys.
Jag känner en djup sorg. För alla har råkat illa ut i detta. Ja, mitt hjärta var så fullt av sorg, om jag så får säga, under de sista skrivveckorna här. Alla har råkat illa ut. Det är ingen som har någon uppsida på detta. Familj är krossad. Martins och Saras barn är taget i förvar. Therese Tang har ju blivit omtalad som hjältinna närmast. Men samtidigt har hon utsatts för en massa elände, så vi bekant. Martins familj är krossad på sitt sätt, så att säga. Martins pappa har förlorat gården. Sara sitter där hon sitter utan kontakt med sitt barn. Det, alla har det jävligt. Och det är egentligen det bestående intrycket, hur jävla sorgligt alltihop är. Och så jäkla onödigt.
Mordfall är sorgliga. Men de är naturligtvis också väldigt viktiga. Det är ju bokstavligen en fråga om liv och död. Och det finns många som drabbas, förutom den som mördas. Och hur vi ser till att brott bestraffas är en av våra viktigaste uppgifter i ett samhälle. Vi ska kunna lita på att brottslingar döms och får rätt straff. Och vi ska kunna lita på att rätt personer döms. Sen finns det också frågan om vad som händer efteråt. Hur går livet vidare? Och finns det plats för förståelse? Kanske till och med förlåtelse?
Jag ville lyssna på det Martin sa nu, eller?
Ja, ni är med.
Ja. Jag ska gå och hämta datorn i bilen.
Ja, men gör det.
En konkret sak som Spårs granskning kring mordet i Norra Förlösa lett till är att vi nu fått ett erkännande, även om det inte handlar om själva mordet. Och det är det som Martin går för att hämta. För Mats Råberg och hans sambo Britt-Marie Einarsson vill höra. Det handlar om att Martin Törnblad nu erkänt att det var han själv som skrev hotbrevet som han påstod att Mats Råberg låg bakom. Och Martin Törnblad erkänner dessutom för oss att det var han som faktiskt låg bakom trakasserierna mot Mats Råberg. Martin har faktiskt bett oss framföra hans ursäkt.
Jag vet inte vad man ska tänka och tro egentligen, för jag vet, han är ju som han är, Martin. Man vet inte om man ska lita på honom överhuvudtaget. Eller han... Nej, jag har känt han sedan han föddes, som sagt, också, så jag vet hur han är. Och då har jag liksom aldrig gått att lita på honom. Man vet ju inte var man har honom. Om man menar allvar det han säger eller hur det inte är.
Mats Råberg ser påtagligt plågad ut när han berättar om hur orolig han kände sig sista tiden före polisen grep Martin.
Man visste inte vad som skulle hända när man vaknade sen dagen ett. Jag kom en gång vaknade vi mitt i natten vid 2:30. Och det såg ut som det brann bortåt. Det var ett himla rött sken på himlen. Fy 17 alla varit så rätt var som... Vi tog bilen och körde som 17 upp i gatan. Kommer du ihåg det? Mm. Bort till Karlstorp. Det var alldeles rött över himlen. Det såg ut som det brann som fasen där. Men vi såg ingenting sen. Du vet inte vad det var. Det var på hösten där.
Men varför var du rädd?
Ja, men så som han höll på hela tiden. Det gick inte att prata med honom. Och det blev ju värre och värre ju. Han var ju helt som han var ju orolig. Det var tur han inte fick för sig elda som sagt eller någonting sånt.
Men du tänkte att han skulle göra någonting jämt mot dig, eller?
Ja, eller djuren eller vad, i och med att han höll på som han gjorde ju. Mm. Och sen mot slutet tänkte man ju för sista tiden vågade jag inte ens gå upp till ställegården. Det var lite otrevligt.
Vi spelar upp delarna från vår intervju som vi gjort på Kumlaanstalten med Martin Törnblad. Först erkännandet om hotbrevet.
Det har jag skrivit.
Vem var det skulle det ha varit ifrån då?
Nej, alltså jag sa ju att det var ifrån... När jag skrev det så påstod jag ju att det var ifrån han, grannen Mats Råberg. Mm. Men det var det inte.
Sen den delen, när Martin erkänner att han också legat bakom trakasserierna mot Mats Råberg, där djurfoder och maskindelar förstörts, och där han uppträtt direkt hotfullt mot Mats.
Nej, jag ville framföra som det är egentligen och be om ursäkt för att jag har uppfattat som hotfull i alla fall och som trakasseri eller hur jag ska säga.
Hur är det egentligen?
Hur det är egentligen?
Ja, du sa...
Nej, men jag vill ju be om ursäkt för att det har varit så och jag har varit villig liksom att lägga alla kort på bordet, men jag tycker det är jättejobbigt för att ja, det är jobbigt att prata om helt enkelt.
Ja, det, man vet ju, jag känner ju Martin så pass. Jag vet ju att det går inte att lita på honom. Jag hoppas ju verkligen att han ändrar sig, men det är frågan. Jag hoppas att han menar det han säger.
Men du ser inte övertygad ut?
Nej, inte helt. Men jag hoppas han bättrar sig. Han har ju några år kvar där han sitter.
Mats Råberg litar inte helt på Martin Törnblad. Ändå är det ju där hela målet vilar. På att Therese Tang litar på Martins erkännande och rätten i sin tur litar på Therese Tang. Och när vi står på fyndplatsen är det lätt att förstå Therese Tangs betydelse för fallet.
Nej, men det är ju skyddat mot insyn ju. Även om det hade varit mindre sly spelar inte det någon roll. Ingen ser vad man gör här om man håller på lite. Om man kör med någon maskin så är det bara helt normalt.
Men också, om inte Martin hade berättat för Therese Tang vad kroppen låg, så hade den ju aldrig hittats.
Nej.
Så är det. Det är uppenbart när man ser det här.
Jag vet att polisen sa till mig att lyssna inte på allt byskvaller, för det kommer göra dig tokig. För det är sånt sur där ute. Folk anklagar varandra hit och dit för olika saker. Och jag tror att jag är nog faktiskt den enda som gjorde det de inte har gjort. Jag valde att lyssna på allihopa. Så helt plötsligt så kände sig folket där hörda. Och när man väl fick höra alla dessa tokiga historier och galenskaper, alltså då fick man ju såna starka känningar att det är ju någonting som är allvarligt fel här. Och då kunde jag inte riktigt släppa det, får jag väl säga.
Therese Tang är inte längre med i organisationen Missing People. Och ordförande Magnus Idebro, han menar att det Therese Tang gjorde i Några Förlösa inte stämmer överens med hur man ska jobba inom organisationen.
Nej, det här är ju så långt ifrån det som Missing People egentligen gör i normala fall. Utan är det brott så visst polisen kan be oss om hjälp att kanske söka en kropp eller någonting sånt, eller de kan vilja ha uppgifter om personer som kan ha varit med och sökt, och det ställer vi naturligtvis upp på. Men här blev det ju en egen liten privatdeckar, vad ska vi kalla det, privatdeckarklubb där egentligen, där Therese Tang och den gärningsmannen då var involverad. Det är inte Missing Peoples uppgift, är det inte.
Samtidigt var det ju Therese Tang som lyckades få ur Martin Törnblad var kroppen låg. Det som gör fallet så komplext är att det sen bygger på hennes vittnesmål om att Martin även erkänt att det var han som sköt. Alltså enbart på en version som Martin nu säger var lögn. Martin Törnblad som gång på gång beslås med lögner.
Det är väl det som blir det luriga här, för att hur så alla andra som får ta del av version nummer två har inte fått den här första delen och alla dess detaljer och småbitar. Och det gör att jag tror att jag kan ställa en hel del motfrågor som kanske inte andra tänker på, om du förstår vad jag menar.
Allt det där är ju jätteintressant, men tänk om det du har fått höra är en lögn då?
Absolut, visst kan det vara så. Det vet jag inte. Det är ju inte upp till mig att bedöma vad som är rätt eller vad som är fel. Det jag gjorde, det var ju återberättade det han sa till mig.
Tror du det finns någon risk att det har smugit sig in att det blir ändå så här att du känner att du måste försvara den här versionen? Att det är din trovärdighet som står på spel och i förlängningen att det blir viktigt så, rent psykologiskt?
Nej, det hade jag aldrig gjort eller tänkt. Nej, absolut inte.
För när jag lyssnar på dig i rätten så pratar du om en magkänsla. Mm. När åklagaren pratar och då nämner du magkänslan om och då är den viktig. Sen när advokaterna frågar dig om din magkänsla, då slår du ifrån dig och då säger du att nej, min magkänsla har ingenting med det här att göra.
Ja, fast var inte det två helt olika frågor?
Ja, när jag lyssnar på det så märker jag att du går i försvar när advokaterna frågar dig saker på ställen som du inte gjorde när åklagaren pratar. Att du liksom, att det finns någonting
jag vet,
i dig. Ja, men det finns någonting i dig som gör att du gärna vill närma dig åklagaren på ett sätt som du inte gör med advokaterna. Har jag fel?
Jag vet precis det tillfälle som du pratar om. Där de gick på. Och där jag vet med mig att jag ville särskilja spekulationer ifrån. Om man nu ska hårdra det. Fakta. Och fakta får ju vara hans berättelse. Hur man nu ska uttrycka det. Sen vad som är fakta i den eller inte. Det är ju upp till de sakkunniga att bedöma. Va?
Mm.
Det var väl där jag kände att de ville liksom få mig att börja spekulera. Och jag anser att det inte är min sak att spekulera i det här. Och det var därför jag sa ifrån.
Under sjätte dagen i tingsrätten är det Therese Tangs tur. Då förhörs hon av åklagaren. Då inleder Therese Tang ett resonemang om att hon tror att det faktiskt var en person till inblandad. Det är samma person som Martin Törnblad nu pekar ut som skytten.
Har du någon uppfattning om det är fler personer inblandade än Sara och Martin?
Jag frågar honom om är involverad.
Mm.
Han svarar nej.
Mm.
Min magkänsla är något helt annat.
Mm. Men det var Martin svarade?
Martin svarar nej.
Mm.
När sen Martin Törnblads advokat tar över och det gått en vilodag. Och Therese Tang svarar då så här på advokat Thomas Magnussons frågor.
Du fick berätta i torsdags här, men du blev avbruten av åklagaren. När du fick frågan vad Martin hade sagt till dig.
Nej.
Att det var han som hade gjort det och så vidare. Sen sa du att du fick en magkänsla.
Får utveckla det lite vidare. Då måste jag ha i vilket sammanhang.
Jag fick intrycket av att du i vart fall sa att du på något sätt kände på dig att var inblandad på något sätt.
Jag vill påstå att Sara är den drivande faktorn.
Ja, det sa du. Mm. Men du nämnde en i sammanhanget.
Martin har klart och tydligt sagt till mig. Jag frågade honom, har någonting med det här att göra? Då sa han svar nej.
Ja. Men du fick ändå en magkänsla, så svarar du i torsdag.
Vad min magkänsla och vad han säger är ju två helt skilda saker.
Ja, men om du nu blev avbruten på åklagaren om din magkänsla så kan du få den frågan av mig istället. Du ville tydligen säga någonting.
Jag tycker var betett så märkligt, svar jag.
Ni minns kanske hur Therese Tangs känsla för vad som hänt och inte hänt var viktig för åklagaren redan när man pratade om Saras inblandning. Så här lät det ju när åklagaren undrar vem som planerade mordet.
Min känsla är att han gör det Först och främst utav kärlek till Sara. Sen är han inte dummare att förstå att han får en ekonomisk vinning utav det. Men att utan hennes drivande faktor så hade det inte skett.
Både tingsrätten och hovrätten fäster stor tilltro till Therese Tangs vittnesmål. Men man bedömer att utpekandet av Sara har större betydelse än vad Therese Tang anser om personen som Martin påstår i skytten. Nu säger Therese Tang så här till Spår.
När jag tittar på hela fallet, nu är inte jag sakkunnig, nu har inte jag den kunskapen. Men det är klart som fasen att man får en känsla av att fler har en annan betydande roll i det här. Jag tror i sig inte att själva historien som Martin har berättat för mig är fel. Det tror inte jag, det är min känsla. Men att det finns fler som har vetat om det och hjälpt till. Det borde vara rätt sannolikt att det är så. Men vad vet jag? Jag är inte en expert på det området.
Nej, Therese Tang är ju ingen expert. Men hennes analys delas av en sån. Nämligen kriminalkommissarie Ulf Martinsson. Den polis som kan fallet kanske allra bäst.
Att de skulle vara oskyldiga i det här sammanhanget, det tror jag inte. Att de här är nog riktigt dömda. Det är möjligt om det finns i någon form andra personer som skulle ha någon inblandning på något sätt. Det håller jag inte för uteslutet, men eftersom vi inte har fått någonting att jobba vidare på något konkret där, så är det höllt i dunkel för.
Den bedömningen delar ju varken den anonyme kriminalkommissarie vi bett titta på samtalen med Martin eller Sverker Jönsson som är juridisk expert på straffrätt. De menar att det som kommit fram om skytten i sig är så konkreta uppgifter vad gäller både motiv och lögner i förhör att det motiverar åtgärder från polisen.
Det min kritik handlar om bristande objektivitet i utredningen och att man väcker åtal för tidigt innan man egentligen har klarlagt rollfördelningen bland de här personerna.
Sverker Jönsson menar att det som framförs av Martin och Sara nu om skytten inte i sig har något särskilt bevisvärde, men att det ändå visar på en svaghet i bevisningen i hela fallet om mordet i Norra Förlösa.
Det hade ju varit fullt möjligt för åklagarna att konstruera ett åtal som istället involverade den här nya personen som Martin pekar ut. Och med den beviskrav som tingsrätten och hovrätten tycks använda, så kan man inte utesluta att man hade fått en fällande dom mot den personen istället.
Så det minsta man borde ha gjort här, tycker du, det är att hållit förhör med skytten som misstänkt?
Exakt.
Spår har varit i kontakt med personen som utpekas av Martin Törnblad som just skytten.
Vi spelar inte upp rösten, men personen svarar på vår fråga om det som Martin påstår är sant med följande citat.
Det vill jag varken bekräfta eller dementera.
Vad tycker du om att vi granskar det här fallet då? Är det bra eller dåligt liksom?
Ni har hört Spår om mordet i Norra Förlösa. Vi som gör serien heter Anton Berg
och Martin Jonsson. Spår görs av produktionsbolaget A1 Produktion i samarbete med Acast.
Exekutiv producent är Carl Rosander, projektledare Vian Jalal. Researcher Nina Silventoinen.
Musiken görs av Underton och ljudtekniker Jonas Sjöberg.
Följ och diskutera Spår på hashtag sparpodcast.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary, not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.